Ikväll ska vi börja i andra Mosebok, 19 kapitlet, där Herren alltså ger en kallelse till Israels folk. Jag läser verserna 3 till och med 6. Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Det är alltså den kallelse som Israels folk får. Ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Vi ska jämföra den texten med Jesaja 61, där vi möter Israels folk efter Jesu återkomst, när historien är över. Historien så som vi känner den nu. Och början av kapitlet känner vi ju igen. Det ord som Jesus citerar när han står i Nasarets synagoga. Men vi fortsätter att läsa. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er: vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förutbjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt ro. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att det är släktet som Herren har välsignat. Här får vi nu höra vad hedna folken säger om Israel när det hela är över. De ska kalla Israel för Herrens präster. Alltså kan vi utgå från att Herren fick som han ville när det hela är klart. Det brukar han få. Frågan är bara hur han kommer dit. Det är det vi ska jobba med lite grann ikväll. Israels folk som Herrens präster. Vi ska gå till Nya testamentet, läsa Petrus, hans första brev, kapitel 2. Det räcker att vi läser 9 och 10 verserna, där Petrus skriver så här: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Den här passagen brukar kristna predikanter läsa och säga att det handlar om oss. Men det är nog lite välsignelsestöld i vanlig ersättningsteologisk mening. Därför brevet är skrivet till troende judar. Det kan vi se om vi läser första kapitlets första vers. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som ligger kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. De lever kringspridda, alltså diaspora, och de lever som främlingar. Det är alltså inte skrivet till troende greker och troende romare. De lever inte som främlingar där de lever. Utan det här är judar i förskingringen. Och det hör ju ihop med att i det apostlamöte som återges i Apostlagärningarna 15 så delade man ju upp reviren. Paulus skulle gå till hedningarna, Petrus och de andra skulle gå till de troende judarna. Och det är vad Petrus gör här. Det är dessutom så här att den där texten, ni som förut inte varit folk är nu Guds folk, och ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är ord som faller tillbaka på Hosea. Första kapitlet, där Hosea får i uppdrag att gifta sig med en prostituerad kvinna, en trolös kvinna, som en profetisk handling för att folket ska kunna se hur Herren har det. Han som är i förbund med en trolös hustru. Och så föder denna Gomer, hon föder två barn. Och då står det i sjätte versen: Gomer blev återhavande och födde en dotter. Då sa Herren till honom: ge henne namnet Lo-Ruhama, ty jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus, utan jag ska förkasta dem. Men över Juda hus ska jag förbarma mig, och jag ska frälsa dem genom Herren deras Gud. Men jag ska inte frälsa dem genom båge eller svärd eller krig, och inte genom hästar eller ryttare. Sedan Gomer hade avvant Lo-Ruhama blev hon återhavande och födde en son. Då sa han: ge honom namnet Lo-Ami, ty ni är inte mitt folk, och jag är inte jag är för er. Ni var inte ett folk, och ni fann inget förbarmande. Men vid historiens slut, andra kapitlet, 23 versen: jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lo-Ruhama och säga till Lo-Ami: du är mitt folk, och det ska svara: du är min Gud. Alltså, Israel beskrivs som ett konungsligt prästerskap. Vi återvänder till Nya testamentet, till Lukas 22. Och kommer då in i nattvardsmåltiden, påskmåltiden. Vi ska läsa verserna 28-30. Där Jesus säger så här till sina lärjungar: det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, och jag överlämnar riket åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar. När historien är slut kommer alltså de 12 apostlarna att sitta på varsin tron som någon sorts underregenter över Israels 12 stammar. Och det är då underförstått att Israels 12 stammar i sin tur råder över hedna folken. Här handlar det ju inte om att råda över någon med makt och maktmedel, hotelser och fängelsestraff, utan att råda i Guds anda, i kärlek. Men i vilket fall, Israels folk kommer till sist att vara det här konungsliga prästerskapet. Och då frågar vi oss lite grann, hur kommer vi dit? Och då ska vi ta upp en helt annan tråd. Vi ska gå till första Mosebok 4. Läsa berättelsen om Kain och Abel. Jag läser från början. Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon: jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, då ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Här har vi alltså två bröder. Och båda offrar till Herren. De offrar av det de har. Gud ser till Abels offer och han ser inte till Kains offer. Vad det i praktiken innebär, det vet vi inte. Men Gud särbehandlar Abel framför Kain. Han utväljer Abel i någon mening. Och då händer någonting viktigt. Då väcks avunden till liv. Och Kain dödar sin broder Abel i kraft av den avunden. Och det här är nu en historia med många bottnar. Och framförallt denna att synden som sådan, synden som inneboende kraft i våra liv, den är väsentligen detsamma som avund. Ormen frästar människan och säger, du kan bli som Gud. Och ympar därmed in ett stycke avund, människans önskan att förvärva det som tillhör Gud. Och vi kan därför säga att frälsningshistorien handlar om att komma till rätta med avundens problem. Detta är det stora dramat. Människan tillåter avunden att råda. Och ofta kallar hon sin avund för rättvisa, jämställdhet. Det är ju mera sällan vi kallar vår avund för avund, som bekant. Men vi ska nu förstå att när Gud åtgärdar avundens problem, så går han inte alls tillväga så som vi gör. Hans vishet är av ett helt annat slag än vår. När vi ska åtgärda avundens problem, så ger vi alla precis lika mycket. Åtminstone försöker vi. Det gör inte Gud. Han ger alla olika mycket av olika saker. Han väcker avunden till liv. Och han gör det, vad jag kan förstå, medvetet och avsiktligt. Därför att det är ju först när vi trasslat in oss så till den grad, både i vår egen avund och andras avund, det är ju först då som vi verkligen förutsättningslöst ropar efter befrielse. Befria mig, Herre, från min avund, även om jag inte får lika mycket som min granne. Och det betyder alltså att när Gud åtgärdar avundens problem, så gör han det bland annat genom att utvälja någon inför någon annan. Jesus ger oss en väldigt intressant liknelse som handlar om det här. Matteus 20. Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem: gå ni också till min vingård, jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem: varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom: därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem: gå till min vingård ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa: det där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt den med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska det sista bli det första, och det första blir det sista. Ja, här har vi alltså vingårdens herre, som ju verkligen väcker avunden så det knastrar om det. Och när de som jobbat hela dagen tycker att det här är orättvist och det är någonting som facket måste ta itu med, så säger vingårdens herre: ska du med onda ögon se på att jag är så god? Jaha, då är ju frågan: vilken värdeskala är det som gäller? Gud håller naturligtvis starkt på sin egen. Vi kan ju påminna oss att den här avunden är ju också den hemmavarande sonens problem. När lillebror kommer hem och pappa slaktar gödkalven, så smäller storebror av. Avundsjuk. Men jag har du aldrig gett ens en killing. Men när han kommer hem, din son som levt upp din egendom med horor, då slaktar du gödkalven. Återigen denna replik från fadern: nu måste vi vara glada. Din bror var död men lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. Nu är ju alltså avundsjukan en sjuka med hög dödlighet. Det såg vi redan i berättelsen om Kain och Abel. Vi ska läsa om Jesus. Vi följer lärjungarna, de tre, upp på förklaringsberget, Lukas 9, 35 versen. Och ur molnet kom en röst: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. Jesus är alltså den utvalde inför Israels folk. Och Israels folk är det utvalda folket inför hedningarna. Och det kan ju alltså betyda att avunden kan börja fungera på två olika nivåer. Johannes 11 kapitel, vers 45. Jesus har just uppväckt Lazarus från de döda. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajfas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Från den dagen överlade de om att döda. Man tror ju alltså på vittnesbördet om att denne man gör många tecken. Det var inte så att prästerna satt och sa att ja, folk springer efter den här bluffmakaren. Utan det är helt uppenbart, han är den utvalde. Och vilka ska reagera hårdast om inte de som får sin position, sin maktställning hotad? Och man beslutar alltså i Kains anda för att döda honom. På samma sätt har ju Israels folk lidit oerhört för sin utkårelse. Det finns inget folk som har blivit så särbehandlat i hela historien. Och alltid när det har skett så har det funnits utsagt eller underförstått att detta gör vi därför att det här är Guds folk. Hitler var helt besatt av tanken att bevisa att tyskarna var det utvalda folket och inte judarna. Han trodde visserligen inte på Gud, men tyskarna var i alla fall utvalda av vem det nu var. Försynen brukade han ju tala om Hitler. Och det retade honom alltså, tanken på Israels utkårelse. Jag minns när jag skulle skriva boken Judarna, att jag hade kontakt med dåvarande rabbinen i Göteborg, Robert Wolkoff. Jag minns i första sammanträffandet vi hade, så frågade jag honom lite grann: vad säger era rabbiner om Israels utkårelse? Vad går det hela ut på? Varför är ni utkårade? Vad tjänar det hela till? Han sa: det vet jag inte. Ja, men ni måste väl ha sagt något. Det måste väl ha finnas tankar. Ja, så han drog lite på det. Inte sen Maimonides dagar i alla fall, 1100-talet. Vi har lidit så mycket för den här tanken så att vi håller mest tyst om den, sa. Därför ska vi nu bläddra till Romarbrevet, till det 9:e kapitlet. För där talar Paulus i klartext just om detta med Guds utväljande. Vi läser verserna 10 till och med 18. Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem man vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Och här beskriver Paulus precis det jag är ute efter. Nämligen att utväljandet och förhärdandet, det är två parallella företeelser. De kommer kopplat till vartannat, de kommer samtidigt. När Gud utväljer någon, så förhärdar han samtidigt någon annan. Det är alltså inte så att Gud sitter i sin himmel, vad jag kan förstå. Ja, där har vi Johansson, honom förhärdar vi, och här har vi Svensson, honom vi inte har, vi förhärdar honom med. Utan Gud förbehåller sig rätten att ge sina gåvor till vem man vill. Vilka gåvor som helst och hur mycket som helst. Och han är inte på något sätt tvungen att ge lika mycket av allting till alla. Och när han alltså ger någonting till någon, när han förbarmar sig över någon, så är det någon som blir förhärdad samtidigt. Paulus använder här farao som ett praktiskt exempel. Mose var ju där och gjorde det ena underverket efter det andra. Och det märkliga är ju att ju fler under han såg, desto mer förhärdad blev han. Alltså ju mer han var övertygad om att Israels folk var utvalt av Gud, att Israels Gud var huvudet högre än alla hans gudar tillsammans, när han förstod det, så vaknade hans avund. Och det intressanta är ju nu att det här är någonting som tydligen ingår i Guds plan. Moses skulle aldrig fått folket med sig ut i öknen om inte farao hade satt sig på tvären. Om de hade haft det bra i Egypten, de hade åkt omkring i sina Cadillacs och fräst runt på Nilen i sina resebåtar, de skulle aldrig följt med ut i öknen. Bergis. Men nu när Mose kallar, så följer alla med. Kallelsen behövdes, men förhärdelsen behövdes också. Och då får vi jobba igen lite grann med tanken. Gud utväljer en och förhärdar samtidigt en annan. Vad händer med den som blir utvald? Går han fri? Nej, det kan vi nog förstå. Alla som har varit med i den karismatiska svängen och sett karismatiska superpredikanter som skryter över sina nådegåvor vet att den som får gåvan framför någon annan riskerar också att få synden väckt till liv i sitt inre. Och det är egentligen samma synd. Den yttrar sig i högmod snarare än i avund. Men det är ändå samma synd. Gud välsignar en inför en annan. Och båda löper risken att få synden väckt till liv. Vi kan påminna oss hur Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 12, att han behöver en satans ängel som slår honom i ansiktet för att han inte ska bli högfärdig över sina övermåttan höga uppenbarelser. Han kan inte själv behålla sin ödmjukhet om han inte får, så att säga, en tuktan samtidigt med gåvan. Han vet det och han förstår det och han gläder sig över det. När Gud alltså utväljer Israel och låter folket inta landet av mjölk och honung, så dröjer det ju inte så länge förrän rikedomen har gjort vad rikedomen brukar göra, nämligen just skapat ett avfall från Gud. Och Gud vet om det redan innan det sker. Vi kollar i 5 Mosebok 32. Vi kan börja läsa i 12 versen. Blott Herren ledde honom, alltså Israel, ingen främmande gud vid hans sida. Han lät honom fara fram över landets höjder. Han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor, sötmjölk av får tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete, druvors blod drack du, skummande vin. Då blev Jesurun fet och slog bak ut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vred. De offrade åt onda andar som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig, du glömde Gud som gav dig livet. Allt det här låter ju Gud Mose säga innan man går över Jordan för att gå in i löfteslandet. Gud vet att när folket får det bra så kommer den välsignelsen också att leda till ett avfall. Och då upphör man ju steg för steg att se och förstå Guds vägar och Guds vilja. Och så småningom kallar Herren Jesaja. Och då bläddrar vi till Jesaja 6. Och vi börjar läsa i den 8:e versen där. Och jag hörde Herrens röst, han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: hur länge, Herre? Han svarade: till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. 10:e versen: förhärda detta folks hjärta. I grundtexten står det: gör deras hjärtan feta. Det är alltså samma sak i Guds ögon. Och det är ju intressant. Nu tar Gud så att säga sin välsignelse ifrån dem. Och då är vi inne på det här som vi spånade lite grann på igår kväll. Den stora tacksamheten handlar om att någonting som man fått blir så självklart att man inte aktade värt något. Och så förlorar man det. Och det förefaller som man förlorat det för alltid. Men så får man det tillbaka. Då betyder det någonting. Och det är alltså det som Herren nu skickar Jesaja att göra.